Du lyssnar på Den glömda kokboken av Christoffer Holst, uppläst av mig, Anja Lundqvist. Prolog. Det finns en restaurang som ligger placerad precis där Birger Jarlsgatan möter vattnet vid Nybroplan, i ett hus byggt i början av 1800-talet. Utifrån ser det inte mycket ut för världen. Endast ett fåtal bord har platser vid fönstren ut mot gatan. Men när man kliver in genom entrén, passerar garderoben och lämnar storstadens skrän och larm bakom sig, öppnar sig en helt annan värld. Kristallkronor stora nog att ta livet av ett helt sällskap om de skulle råka falla ner från det höga taket. Speglar med svulstiga guldramar och ett målat tak som nästan för tankarna till Sixtinska kapellet. Restaurangen rymmer ett hundratal gäster, utspridda på runda bord med vita dukar. Dessutom finns ett chambre séparé, ett rum som går att boka för privata sällskap, där hemligheterna är tryggt förvar innanför de röda draperierna. På borden står kandelabrar istället för vanliga ljusstakar, och inga salt- och pepparkar, för det är inte den typen av restaurang. Här ska maten vara perfekt kryddad och inte behöva någon justering. Under restaurangens markplan ligger omklädningsrum för personal och kontor, men också en stor vinkällare. Den löper likt en gammal labyrint där nere, och doften påminner om en jordkällare. Exklusiva årgångar av champagne, bourgogne och bordeauxviner skyddas av gallergrindar med lås. Första gången någon öppnade restaurang i detta hus var 1895. Det var finansmannen Oscar König som ville ha ett salongsfähigt ställe för sina internationella kontakter att äta på när de besökte Sverige. Så han byggde ett själv. På menyn fanns då kalfbiff med sparris för 50 öre och chateaubriand med tryffel och fransk potatis för 90 öre. Som dryck rekommenderades restaurangens pale ale i kanna. Allting tog en ny vändning när restaurangen på Birger Jarlsgatan köptes av nattklubbslegenden Axel Danielsson i slutet av 40-talet. Tidigare hade stället mestadels besökts av äldre människor som ville äta lever i lugn och ro när det fanns något att fira. Men nu skulle det bli fest på riktigt. Ett modernt nöjespalats inspirerat av nattlivet i Paris, London och New York. En bar byggdes. En stor glimrande pjäs där drinkar kunde skakas fram. Detta, inklusive en nybyggd scen, gjorde restaurangen till ett av Stockholms hetaste uteställen under 50-talet. Men underbart är kort. Finanserna var dåliga på 60-talet och krogen vid Nybroplan gick ner sig mer och mer. De festglada yngre dök fortfarande upp och drack drinkar på helgkvällarna, men maten blev sämre. Under 70-talet och i början av 80-talet hade restaurangen ett rykte om sig som ett ställe vars glansdagar var förbi. Det var mest turister som gick dit, eftersom alla kände till namnet. Och för att alla hotellanställda skickade dit gäster som ville uppleva en klassisk del av storstaden. Men det kostade för mycket och smakade för lite. Mot slutet av 80-talet dök nästa ägare upp, Gaston Boucher, en fransk-svensk krögare som framgångsrikt startat upp flera krogar. Nu skulle han ta över stafettpinnen och tanken var att restaurangen skulle bli en portal till Frankrike. Bistromat hade alltid serverats på den här adressen, men den skulle bli ännu bättre och vassare nu, utan att för den delen förlora de yngre festgästerna på helgerna. De skulle också välkomnas med pompa och ståt. Det gick trögt till en början, men 1988 hade Gaston lyckats vända skutan. Det vackra folket flockades på restaurangen, varenda kväll var fullbokad och äntligen blomstrade affärerna igen. Restaurangen är utan tvivel en plats där viskningar och rykten sitter kvar i de inrökta väggarna. Många är de kändisar som passerat genom den diskreta entréns röda draperier. På 50-talet dansade Grace Kelly här en kväll. På 70-talet somnade Keith Richards i kapprummet och fick bäras ut av vakter. På 80-talet ryktades det...